I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem!
Denna första mars tisdag 2022 utkommer som vanligt Trottosport med sin podcast. Jag, Henrik Ingvarsson, Lennart Persson och Magnus Ståhlberg. Jag tror vi börjar direkt med att komma in med två bidrag på spelare bortförklaringar. En lyssnare har mejlat in om en händelse på Axevalla där han tillsammans med en kompis en solig söndag nere vid staketet hörde ett sällskap prata vid sidan om sig, och där då kommentaren som roade denne och kompisen ohejdat var då sällskapets nej, jävlar, bara ett nummer ifrån.
Ja, varför inte?
Ja, man anar ju att det inte kanske var de den mest travbanebesökande.
Men det är väl så nu att hästar har blivit nummer.
Ja, men det här är ju ändå ett tag sedan, tror vi. Eftersom det var folk på banan så måste det ha varit. Men den har ändå ingen chans mot nästkommande här. Det utspelar sig en bil på den tiden då, om vi återigen ska hänvisa till det, folk åkte till travbanan då, och kanske ganska frekvent förekommande vecka ut, vecka in. Det här var efter en kväll på Eskilstuna, Sundbyholm, och de hade åkt då, den som mejlade in detta och trackfara vännen som man kallar honom, 10 mil i total tystnad från Eskilstuna efter att han har fått då 3 rätt på V5 på 2400 rader. Där han hade missat spiken och tvåhästarslåset, utbryste han plötsligt: jag borde ha gjort fler kupong. Va? Kom svaret.
Ja, vad var det?
Då hade jag givetvis lagt upp systemet helt annorlunda.
Ja, det är klart.
Slå den om ni kan, där ute.
Nej, det är svårt att slå. Jag kommer att tänka på en sak, det var ingen bortförklaring, men ändå ett väldigt bra svar på Solvalla. Det var Hans-Peter Tollefsen. En elegant norrmannen som hade vunnit med Hypersonic, tror jag att det var. Men det var stenhårt i mål, och bara någon meter efter mål så hade han förlorat. Eller var motståndaren förbi, och då frågade väl intervjuaren: vad hade hänt om loppet hade varit en meter till? Ja, det är lugnt, Hans-Peter, för att loppet var just 2140 meter och inte 2141. Så att det var lugnt, va?
Ja, precis. Ja, det är den som sagt.
Ja, slå den.
Inkom gärna med någon som besegrar denna bortförklaring. 2400 rader, 3 rätt på V5, men en flerbång hade ju suttit. Ja,
det var lösningen. Problem.
Ja, annars är det ju, jag brukar säga att man, när det kommer till såna här saker, att bli futtiga här i tillvaron och att man har svårt att finna mening, så brukar jag säga att man ändå, ja, då kan man ge upp allting. Men den här veckan är det svårt att tycka att trav är viktigt. Det, ja, efter vad som har hänt den senaste veckan i vårt närliggande land.
Ja, så är det. Så är det. Det är dystert det mesta man ser och hör.
Ja.
Det är svårt att engagera sig för annat som man brukar göra under veckorna.
Mm. Men vi provar.
Samtidigt så får inte livet stanna upp. Det vore förödande om Putin kunde få oss att sluta med allt vi håller på med som är roligt.
Nej. Så vi försöker helt enkelt och köra lite som vanligt. Vi hade ju till exempel diskussion om, eller vi pratade om banlängder. Jag tror vi har gjort det 2 veckor nu. Och efter senaste avsnittet så la vi ut en omröstning på Twitter om vilka banor som man skulle vilja se, om det nu skulle kunna tänkas byggas nya banor i Sverige framöver. Vi hade 4 alternativ. 1100 meter, 1200 meter, 1400 meter och sen milebana då, 1609 meter. Kommer ihåg vem som vann?
Nej, jag kommer ihåg. Jag vet inte, men jag har inget att komma ihåg.
Nej, okej.
Okay. Jag såg lite under resans gång där att 1400 meter var i ledning. Om man får
de vann, eller den vann då, det alternativet, på 46,7%.
Nästan hälften.
Ja, överraskande hög andel måste jag tillstå. 2 kom 1200 meter på 30%.
1400 meter låter som när man röstar i Gärringpriset, att man får igång sina sympatisörer att rösta, att Jägersro-sympatisörerna har varit med och röstat här.
Ja, jag sa det lite skämtsamt här, att det måste ha varit Jägersro-riggad den här omröstningen.
Men det här med långa banor, vi såg i lördags, det är ingen längre bana än de flesta andra i Sverige, utan 1000 meters bana på Axelman. Det långa upploppet 227 meter, vilken effekt det får, alltså vilka ohyggligt roliga upplopp vi fick vara med om. Där ett par lopp, en av de sista hästarna spurtade våldsamt långt ut i banan till knappa segrar, och de här som var stora favoriter, allt för stora visade sig, gav upp tidigt på upploppet. Så det är upploppets längd, och som du sa tidigare när vi pratade vid Henrik, om då upploppet blir 240-250 meter.
Ja, det räcker ju ganska långt, va? Att vi stannar där. Därför blev jag lite överraskad över att alternativet 1100 meter stannade på 8% bara här. Är inte det ganska... Ja. Jag är inne på 1100 meter, möjligen 12 då.
Ja, 12 skulle jag nog lägga min röst på, tror jag.
Mm.
Men det beror på vad man har för marktillgång och sådär. Jag tror inte alla har satt sig in i det riktigt, utan 1400 låter bra, för det har Colgini sagt.
Ja, just det. Han styr. Den här norska banan som var vi inne på förra veckan då, som ju blir 1100 meter och drygt 250 meters upplopp. Jag kollade lite, det var faktiskt markmängden som till slut bestämde banans längd. De hade, målsättningen var en 1400 meters bana, men det räckte inte.
De hade tur där, alltså, slapp 1400 meter.
Ja, exakt, faktiskt. Vi hade ju lite kontakt med Anders Lindqvist också, om, jag kommer inte ihåg av vilken anledning vi kontaktade honom, men det var ju majoritet av banor i Frankrike, eller väldigt stor del, är 1100 meter just. Något som Lindqvist uppskattar.
Ja.
Just med tanke på att publiken fortfarande kommer ganska nära, och att man då ändå får de här lite vidare kurvorna och ett långt upplopp. Vi fick en synpunkt från Bertil Nordensson som ville ha 100 meter längre långsidor och dubbla open stretch. Håller vi med?
Ja, jag håller med. Det är ju ett bra... Vad innebär det? Totallängd, är det som...
Ja, då blir det väl det här... 250-300 meters upplopp då. Och sen lägg till stöket, dubbelt open stretch på det. Ja, det är inget, ja. Det är inget jag går igång på, det måste jag säga.
Jag vet inte, Bertil bor ju mycket i Frankrike och ser mycket franska lopp, men där finns ju inga open stretch, så vitt jag vet.
Nej.
Även om det ser så ut ibland, för de bryter ju ut. Vi såg ju Prix de Paris, vinnaren där bröt ut 7-8 spår var det.
Håkan Johansson säger, lägg pengarna på att fräscha upp anläggningarna istället.
Ja, det är inte så dum idé det heller.
Samtidigt, vilka ska man fräscha upp anläggningarna för?
Ja, men det kanske går att locka nya då, om det är fräscha anläggningar. Jag vet inte. Men...
Ja.
Det här kan vi hålla på att diskutera evigheter naturligtvis. Banlängder, upplopp, open stretch, publikplatser och ni som är unga, ni får hålla på till tidsände.
Antagligen gör vi det helt onödigt också, för det är, man ser ju ingen, möjligen då Jägersro här, men annars ser man ju ingen ny anledning i sikte.
Ingen aktivitet på den fronten.
Det känns inte så. Vad skulle du för då, Magnus?
Jag sitter och tänker på det, och det, ja, det var ingen tvekan om att vi fick se något annorlunda i lördags på Axevalla, och om det representerar hur det skulle bli på längre banor, så är ju det roligare. Sen alltså var man, hur man gör det så att det blir riktigt optimalt, det tycker jag är svårt. Jag kan ju inte säga att jag tänker på Tingsryd där som är en milebana. Jag vet inte, det är väl inte någon riktig succé, så att det är ju uppenbart för långt i alla fall. Jag vet inte, det blir ju att man kör annorlunda. Det är bara att titta på Åmål liksom. Det är ingen idé att attackera 300 kvar i Åmål och gärna i alla fall, utan det blir annat kört där också.
Ja, man, det kan man ju se på USA, framförallt Meadowlands, att det körs helt annorlunda. Alltså det,
ja. Det blir liksom annorlunda körningar, hur det än blir och vad det är exakt man vill. Det är ju jättekul att se såna här lopp. Om det nu är så att man tänker att det finns någon realism i de upplopp vi såg i lördags, för det kändes ju som att det var helt osannolika vinnare i ett par av de loppen. Man, inte ens den största optimisten kunde väl tro att vare sig Flemming eller Marcus Niklasson skulle hinna fram med sina Darlington Fame och Inni Mini Mo Deco där. Då var man måste vara en väldigt optimist då. Men det är klart, om man är en, som du Lennart, stammis på Axevall, då kanske man vet det, att man ska aldrig
ge upp. Nej, jag hade gett upp. Jag var ju väldigt inne på den där Darlington Fame, men jag hade gett upp, det måste jag erkänna.
Ja, som sagt. Alltså, jag tänkte på det. På vissa ställen borde man väl få plats med en 1100 meters bana. Om man bygger på Axevalla till exempel, skulle man inte få plats och bygga ut?
Jag tror man har tittat på den möjligheten. Ja, kanske. Nej, jag tror faktiskt inte.
Nej.
Ja, längre kurvor då, det skulle kunna gå kanske. För det finns ju någon bit där borta på Gärdet som man skulle kunna flytta långsidan.
Mantorp försökte, eller hade undersökt ju, men kom ju fram till att det var dålig mark.
Ja, sen kan man ju komma ihåg, alltså en sån där ombyggnad, det är ju inte gjort på en eftermiddag, det kostar många miljoner.
Nej, ja. Som sagt, vi pratar nog i onödan här, det blir nog inget.
Ja, vi pratar i onödan, vi pratar för döva öron. Ja,
antagligen. Så vi sätter streck där helt enkelt. Vad hände under veckan då? Jo, vi fick till exempel reda på under måndags eftermiddagen att Joakim Löfgren fick avslag i förvaltningsrätten. Var det rätt?
Ja, han får inte använda, han får inte ens ha med sig körspö ut till loppen.
Nej.
Då, alltså, körspö får man inte använda nu för tiden mer än i korrigerande syfte, så att egentligen behövs det inga körspö, så vitt jag förstår.
Nej, vi var inne på det här, eller jag i alla fall, för några veckor sedan, att ta bort dem, så slipper du de flesta bekymmer det här nu.
Ja, nu har de börjat med en och tränar i alla fall. Men det är klart att det är ju ett ytterst märkligt ställningstagande av denna förvaltningsrätt.
Ja, nu ska det överklagas då till kammarrätten, blir det nästa. Och ja, till dess får han ju, om jag förstår saken rätt, använda körspö under överklagande perioden, okay, helt enkelt. Okay.
Men man blir ju förvånad. Hur kan dessa välavlönade jurister och assisterande jurister överhuvudtaget ägna sig åt det här fallet?
Ja, nej, det
finns det, alltså det finns ju säkert mycket viktigare saker att ägna tid och kompetens, och det här blir ju bara fånigt.
Och hur djur behandlas i andra sammanhang.
Ja. Ja,
det får man säga.
Ja, och konsekvenserna nu, om han nu då skulle fällas även i att det här står fast även uppe i kammarrätten där, det är ju alltså konsekvenserna för en enskild utövare i sporten blir ju helt...
Ja.
Ja, jag vet inte hur han kommer att reagera på det. Alltså det är ju... Ja.
Ja, det Det är bara en rätt kvar och sen är det ju sen, ja, Europadomstolen möjligen, jag vet inte. Apropå händelse i veckan så var det ju en jättehändelse som vi pumpades med under en hel eftermiddag. Att snart kommer vi med ett stort avslöjande. Och det kändes som ungefär att nu får vi vara med om något riktigt roligt. Och sen när det väl kom så kändes det som att Friidrottsförbundet, förbundskapten, hade tillkännagjort att Daniel Ståhl ska kasta diskus och uttagen till Finnkampen. Alltså, man blir ju lätt trött när man sitter, nu ska första hästen i Elitloppet presenteras. Och det tyckte man ändå lätt. Även om det tidigt, nu rycker han fram något S ur sin skjorta, den där Malmrot. Och så blev det då fjolårsvinnaren Don Fanucci sett. Ja, suck.
Ja, nej, jag har ju varit inne på det flera år tidigare. Att det är ju ett enda stort skådespel det här. Det är ju, men det hör väl till, antar jag. Det är ju...
Och sen vi kan man förstå...
Ju, vi vet ju vilka hästar som kommer och... Liksom, det är ju så.
Sen kan man förstå Malmrot och Solvar, de får tid i tv, i fetfyran dessutom som det blir.
Ja, då kunde de inte hålla sig länge. Nu var tv-kamerorna lockade för mycket. Ja.
Ja. Ja. Vi får vänta till 19 mars nu, vad jag förstår, så kommer alltså nästa inbjudan. Så det är ju en olidligt spännande väntan då.
Ja. Och det lär väl bli en här som, det är väl några dagar efter eller dagen efter någon sånt där kriterium. Det vi testar.
Det blir Vivid Vice Ass blir det.
Ja, det kan man nog stå fast.
Ja. Sen konstaterade jag i alla fall att jag fick en viss bekräftan på det som jag har lust, eller i alla fall, det har viskats om de senaste månaderna att Robert Berg numera har en väsentlig stor del av sin tränarrörelse i, inte på Åby, i Hajom, som det ju byggdes för stora pengar, utan i Sundsvall, Bergsåker, på sin gamla gård. Bekräftar han ju i en kort intervju här med Mats Olsson på Expressen.
Ja, GT. Mm.
Ja, vad ska då, vad säger man om det?
Ja, men alltså finns det, jag vet inte, jag kan inte reglementet naturligtvis. Men får man ha licens då på Åby om man har fler hästar på en träningsanläggning som tillhör Bergsåker?
Det står så här i licensbestämmelserna på Svensk Travsport. Den ort där du bedriver din huvudsakliga verksamhet, inom parentes där flest hästar är uppstallade, bestämmer vilket travsällskap du som tränare ska samarbeta med. Ja, så att det är ju tydligt här att har man flest hästar i Sundsvall så borde han vara Bergsåkstränare.
Och det kan man möjligen tycka är oväsentligt egentligen, men det handlar om stora pengar för travsällskapen, gissar jag.
Ja, det utgår väl någon slags, jag kan inte det bidragssystemet.
Nej, men det är någon premie för hur många hästar man har i rejongen och sånt där, va?
Nej, men vad jag hörde så är det bara två anställda nu på Hajom av då Robert Bergs, vad har han totalt? 110-120 hästar tror jag. Så lite märkligt. Vad tände det till på under veckan då i travvärlden?
Den som har gått menar du?
Ja.
Naja, det var ju Axfalla där. Jag var inte där men tyckte det var fantastiskt trevliga lopp. Och favoriter som svek, som egentligen inte borde varit favoriter kan man ju tycka, det är ju lätt i efterhand, men Disco Volante som kanske inte har någon toppform och opassande det med långt upplopp, PRUB, vad heter den, PRUB, om jag inte vunnit på tag och inte visat någon jätteform, blev också ganska klar. PRUB heter den ju, jag tittar nu i programmet här, så att det var ju favoritfall och lite skrällar och fantastiska finisar. Jag gillar det.
Ja, Thomas Malmqvist som kommer hem till Sverige, det gjorde han väl inte direkt, men ändå plockar ut en häst som vi väl inte har sett i de här sammanhangen tidigare och vinner till och med guld i Sverige.
Så knappast någon jävel hade hört talas om och företog.
Nej, det är ja, det är otroligt.
Var det något upphetsande med Prix de Paris?
Nej, upphetsande, det var ju ett lopp där det gavs och togs. Alltså det var ju många, många körningar. och så vidare. De övertog och släppte och övertog, och det var positionsförflyttningar och ja, det var ett, det hinner ju hända mycket på 4000 meter naturligtvis.
Ja, åtminstone på Vänsan.
Ja, ja, hemma blir, ja, det håller jag med om. Det var ett häftigt lopp faktiskt. Det visar för, kanske lite du också igen då, att de här som var med och hugg i Prix d'Amérique var matta, trötta. Och det blev ju en liten överraskning, en ganska stor överraskning, du Diable de Vauvert där, som var tvåa i fjol förvisso. Och då vann ju ett och annat, och nu var det tvärsom. Jag hade ju förhoppningen att den här Gaius skulle vinna det här loppet, men han har också fått en lång säsong uppenbart. Prix d'Amérique tvåan. Så att...
ja, det tar ut sin rätt helt enkelt.
Ja.
Uppenbart. Och nu stänger vi väl vintermeetinget, va? Det är över. Och nästa storlopp ja, blir helt enkelt på Rivieran. Och vad är det, 2 veckor dit? Inte nu på söndag, men nästa. Kan det vara så? Det nog.
Ja, jag missar ju helt att det var Prix de Paris. På ATG.se stod det ju inte att loppet hette så, så jag bläddrade ju förbi där.
Ja, okay.
Vad hette det där då?
Ja, det heter lopp 4.
Ja. Ja.
Så att det höll i sig ett tag där. De fick dit Prix d'Amérique, va, och så, men till Prix d'Amérique, de orkar liksom inte hålla i till Prix de Paris där, utan de stängde lite tidigare på ATG. Nu stänger vi dem.
Men det är ju rätt förvirrat där i franska startlistor också nu för tiden, när Z-E-Turf har de där loppen. Och så de där namnen, till och med Prix d'Amérique, faller i skuggan.
Ja, det är lite finstilt, lite mindre stil.
Ja.
Och längst bak står det. Det är också Prix d'Amérique det här.
Ja.
Ja. Det är som när de kallar till start i Elitloppet försök sådär. Då är det klart för start, V75-1, V5-2, V3-1, V4-4 och Elitloppets försök.
inte lönstövelhet också.
Det är mycket innan. Jag måste, apropå ATG.se, kroppen har bubblat för länge kring det här nu, men på ATG.se finns alltså en skribent som heter Marcus Biro. Han skriver om fotboll inom någon slags ram för Big Nine. Och ja, efter att ha synat denne man i ett ansenligt antal år, så, ja, som sagt, jag klarar inte helt enkelt att hålla tyst längre. Under en kort period så hade vi också samma uppdragsgivare, så då blev det extra liksom flagrant just då. Jag vet inte vilken arbetsgivare i ordningen som han, eller uppdragsgivare i ordningen, han ägnar sig åt återanvända gamla redan skrivna texter gång efter gång. Bara de senaste veckorna har han åtminstone åternyttjat flera år gamla texter.
Som har skrivit för andra uppdragsgivare tidigare.
För andra uppdragsgivare. Och vissa av dem inte bara publicerade en gång tidigare, utan flera gånger. Vad kallar man det här? Vad säger man om det här? Vad kallar man det?
Återanvändning.
Ja, men är det bedrägeri eller vad? Liksom?
Ja, det kan man ju kalla det. Möjligen.
Det är ju
ett otroligt modernt sätt.
Han kan ju också ha gjort upp med uppdragsgivaren att ja, ni får ett antal gamla texter av mig.
Ja, det låter ju passionerat.
Ja, de var så bra. Kan du inte skriva den för oss också?
Det roliga är att det ingår även staff. De tidigare publicerade stavfel ingår även...
Nej, han har inte...
De är också kvar.
Så han har rent av kopierat, inte skrivit
inte, om nej, nej.
Även stavfelen ingår.
Ja. Nej, jag tycker det är helt sensationellt. Men det gör det.
Ja.
Jag är tyst, jag är mest häpen.
Jag är inte häpen.
Nog för att det är svårt, det vet man. Det är svårt att skriva texter ibland, det är det ju. Men att man kommer på idén att man då tar, att man tar en, jag klarar inte det idag. Jag tar den där jag skrev för 3 år sedan och gör den igen då. Jag vet inte, där hamnar man ju inte. Man skriver ju en dålig text möjligen då, men, eller så får man till den då. Men ja, jag vet inte, det är fascinerande. Ja. Det går ju att göra uppenbarligen då. Mm. Han syns ju här och där och har gjort det i alla dessa år.
Ja, och även det är lite märkligt. Jag har några tusen texter till salu. De är visserligen gamla, men det går att återanvända. Ja. Nej, vi lämnar byrån tycker jag. Jag orkar inte.
Jag tänkte bara säga, det känns ju lite som att man utan att vara, göra det på samma sätt som Birro, men nog känns det som att man skulle kunna lyfta några texter man skrev för 20 år sedan om travets utveckling och vad man tycker om det. Det skulle kunna användas idag. Det är, vissa saker har liksom stått still på något sätt, eller att man, sånt man kritiserade då, det kritiserar man idag. Så att, det kanske är en affärsidé. Jag kanske tändes en liten lampa för mig. Jag ska reta lite grann om det finns något.
Nej, vi går över till Tommy Zachrisson istället, tycker jag.
Det låter trevligare, tycker
mycket
jag.
Trevligare. Varför det då? Jo, det är ju Kalmartravet som kör V75 på lördag. Och varför det då två? För att vi tycker att han är värd då. Både hylla och minnas tillbaka. Ja, men trots att han ju naturligtvis, han är ju aktiv fortfarande. Men,
han är ju den största på Kalmartravet genom alla tider.
Mm. Kom dit, vad kom vi fram till? Början på 70-talet,
70, va? 70, tror jag.
20-årsåldern var han då.
Jobbade väl då och åkte Dynesius i Östersund, väl, va? Och så skulle han, var han lite intresserad av sommarjobb i Kalmar. Det lät ju trevligt att vara i Kalmar en sommar. Mm. Och han skulle vara där över sommaren. Och nu är det 52 år senare, så är han fortfarande kvar.
Mm. Han är ju det.
Peter Johansson var ju under många år den dominerande tränaren på Kalmar. Hade en duktig kusk, där är Ronny Wallin, som, och hade en fantastisk vinnare som hette Juliane. Och vann hon en 60-70 lopp någonting. Men sen slutade Wallin, flytta till Axel och blev tränare där. Och då fick ju Zachrisson ta över som kusk i stallet utan uppsittningsavgift.
Just det.
Och vann ju... Ja, vann ju 71 sitt första championat. Vann 9 av de 11 första åren han var, ja, körde och jobbade där.
Vann han redan första året? Ja, det är klart.
Ja, 71 vann han.
Ja, fantastiskt.
Och Ronny Wallin hade vunnit de två åren tidigare. Sen tog Zacke över och så vann han ju så gott som varje år, förutom att Magnus Sandgren petade ner honom ett par gånger.
Vill bara, är vi helt säkra på att han inte tog ut någon uppsittningsavgift?
Nej, det är vi naturligtvis inte.
Nej.
Han var ju lärling faktiskt då, så att det är lärling hos Peter Johansson.
Mm. Nej, vi tror inte på det. Det gör vi inte.
Men sen flyttar han ut till din bana.
Jägersro 1981 kom han dit och stannade i ett drygt decennium.
Var så länge?
Ja, det var det.
Och vann tre championat under...
Ja, just det. 85-87 i alla fall. Har du något tredje årtal?
88, tror jag.
88 också.
Men jag tror han flyttade här. Jag tror inte han var 10, men skitsamma. Och så vann han sin största seger där på Jägersro. Sitt livs största seger.
Ja, då lät det så här i televisionen.
Som nummer 3, Zenit F. Efter Historic Freight undan Padova F. Rekord 15,9, 31 starter och hela 27 segrar, 966 000 kronor. Kalmars Tommy Zachrisson i sulken, född 1949, 1735 segrar. Och då ska det dra ihop sig för derbyt Thomas Nilsson. Nu rullar startbilen och Thomas, frågan är ju här, kommer Tommy Zachrisson att sända Zenit F till ledning?
Jag tror att han kommer att göra ett mycket, mycket kraftigt försök att få den positionen. Sen får vi se då vad Åke Svanstedt bakom nummer 6 Sogin gör här, om han attackerar framåt och då riskerar att hamna utan draghjälp utanpå Zenit F. Det blir mycket spännande att se hur det här förlöper från start.
Då är de klistrade bakom vingen och där släpper bilen iväg där vid fältet och tittar på Zenit F. Han är hur rask som helst ut från början. Där är också 5 Atas crew. Det blir Zenit F till ledningen. Och Sogin är ganska bra med. Han är tredje häst och Svanstedt går på direkt.
Ja, nu ska vi se om han möjligtvis kan förmå Tommy Hané att gå framåt i Idealduling.
Nej, han är backad med Idealduling. Ja, och han vågar i tredje ut.
Nej, han vågar inte ta chansen att bli hängande utan rygg. Nu har det ju formerat sig ungefär som man kunde förmoda med Zenit F i ledningen och Sogin utanpå.
Sen är det Atas Krok och sen är det Sky Channel i tredje par utvändigt. Och man kan väl förvänta sig att det inte blir några attacker bakifrån nu när Zenit F och Sogin är i ledningen.
Nej, det får man räkna med att de tvingas sitta stilla. Samtidigt så gynnar det ju naturligtvis Tony Zachrisson bakom Zenit F och Svanstedt i Sogin. De har ju möjligheten att strypa ner tempot ganska rejält utan att riskera några attacker bakifrån. Och det kommer ju göra att deras chanser ökar ytterligare.
Ingen har galopperat, alla är med när de är ute på bort till långsidan och 700 meter kvar. Fortfarande Zenit F. Sogin joggar lätt på utsidan. President Brolands attack har den ebbat ut, men det är en stark häst. Jag knäpper av 2000 meter till 16. 550 meter kvar. Zenit F är fortfarande tuff. Sogin joggar på utsidan.
Ja, det kommer ju bra ihop så här till en riktigt, riktigt snabb avslutning. Och frågan är, kommer de bak i fältet att ha en chans att ta längre på de här riktigt bra hästarna? Vi ser nu MacApp som hänger ute i fjärde spår och har väldigt, väldigt gott fram.
Storstadsbusen ser jag långt bak utan fritt fram. Så svänger de in på upploppet. Det är Zenit F. Det är Sogin som har joggat på utsidan. Men Zenit F, han rycker! Sogin försöker. Zenit F leder fortfarande 100 meter kvar. Sogin försöker, men Zenit F är främst. Zenit F drar i bronskott. Tommy Zachrisson grejare. Och så kommer Sogin med den sista attacken. Men Zenit F vinner. Tommy Zachrisson gör det. Han vinner 2,6 miljoner. Fantastiskt.
Mycket fint.
Ja, Tommy Zachrisson. Grattis.
Ja, tack då.
Nu regnar det, men det gör ingenting.
Det gör ingenting.
Berätta om loppet.
Ja, jag fick starten och var ju det jag hoppas på. Och sen var det var en kamp hela tiden. Jag var aldrig säker förrän jag var i mål.
Men den här Sogin kom upp direkt utanför dig, då var det nervöst då?
Det hade jag räknat med, så att jag förstod att det var han är med i första hand. Det kan ju komma en tredje häst en sån där gång också som man blir tryckt för. Men nej, det gick bra allting.
När du... gör du på något vis att beskriva vad du kände när du passerade mållinjen?
Nej, det gör det inte. En härlig känsla i alla fall.
I travets historiebok har vi då skrivit in derbyvinnare 1994, Zenit F, Tommy Zachrisson, ägd av Peter Johansson.
Lillis.
Paret Lillis Olsson och Thomas Nilsson. Ja. På den gamla goda tiden, höll jag på att säga.
Och det är ju märkligt, alltså Zenit F så här med eller när efter tankens kranka blekhet, så han slog alltså Sogin.
Ja, efter att ha då haft den utvändigt om sig i stort sett hela vägen, tror jag.
Ja, det,
jag undrar hur kaxig han var varvet från mål. Ja. En härlig, härlig häst. Jag minns att jag faktiskt var på Jägersro, om det var debuten eller möjligen andra eller tredje starten för Zenit F, och det var sånt här ryktena fladdrade i luften liksom om vilken
det här är blivande derbyvinnare.
Vilken kanon det här var liksom, som Zachrisson hade fått fram. Så det är härligt att man upplever de där gångerna när man får se dem för första gången och se om ryktena stämmer.
Det gjorde de. Och
det gjorde de.
Ja, är det den senaste paradtravaren som har vunnit derbyt eller?
Ja, det är lite Captain Corey-stil på honom, eller?
Ja, jag skulle säga nästan mer ändå, va? Alltså, Zenit F kändes ju som att han hade ju, kunde inte böja på benen, det kunde han naturligtvis. Men det var, han var ju karaktäristisk, det var ju ett mysigt ekipage.
Verkligen.
Uppfödd dessutom av Peter Johansson.
Han skulle vilja att någon sån häst kom fram igen, flackgång. Kommer vi att få se en sån igen?
Ja, vi hade Captain Corey där. Men de är inte det är inte vanligt att de rör sig på det där sättet. Nej. Ju.
Jag skulle vilja se en From Above som rycker på huvudet och lite mer olika.
Gaius, den franska fantomen Gaius, han springer ju och bockar med huvudet loppen igenom.
Ja, det gör han kanske, ja. Det är lite from Above på honom.
Ja.
Det blev inga avkommor heller på Zenit efter, så att han liksom inte chansen att
bara
vidare sitt steg.
Han var väl vallakt direkt den där kraken.
Ja, väldigt tidigt i alla fall.
56 lopp var han i alla fall.
Vad har vi med då? Jo, vi kom fram till att innan jag och Magnus riktigt kom in i travbilden så figurerade och dominerade och älgade en Don Kentucky runt till 78 segrar. En riktig stridsvagns. Talas det om.
Det kan man säga. Han bara tugga på. Ja. Stark och OM. Och, 78 segrar säger det mesta. Och han vann många V16-lopp på den tiden. Men också Nordiska femåringspriset 1980 tror jag det var.
Men det var ingen typisk stejer då, utan vann han även på alla distanser.
Han var nog på alla distanser, tror jag.
Men sen har vi ju ett antal härliga ytterligare hästar som Zachrisson har haft. Jag minns ju själv en dansk vid namn Kublai Khan.
Ja, ja visst.
Härligt långklivande härlig typ.
Jo, men han var ju inte helt enkelt ju så här.
Nej, det var ju alltid ett upp och ett i minne. Jag vet att jag spikade honom en gång för spår 1 på Jägers. Och då klev han i alla fall iväg och höll ledningen. Minns det väldigt väl. Det var väldigt nervöst i volten innan de kom iväg. Ja, vad har vi med då? Ace of Diamonds. Härlig Jägers Superfail på den tiden. Wind Speed.
Ja.
Var väl med i gulddivisionen till och med till slut, tror jag. Och någon Åbergs upplaga.
Det läckra stoet av Urda.
Oj då, den har jag ingen minne av.
45 segrar, men var född 66, så att därför har du ingen minne.
Nej, just
det. Vad sa jag, 45 segrar, men var 68 lopp, tror jag. Flash Iran.
Okej.
Okay. Och en annan. 42 segrar.
Slå jag till med Panorama, som väl vann något stort
E3, va?
Ja, eller om det var stora E3-priset.
Ja, så heter det nog på den tiden.
Dean Smart. Mm. Också härlig typ. Och Nashville, inte minst.
Ja, Nashville, ja. Ja.
Så jag 42 segrar på Flash Iran, så var det 52 segrar nu jag skrev.
Ja.
Han har många fina hästar.
Mycket.
Och han håller på en.
Han håller på en, och sonen Anders också i Kalmar där ju.
Men han vinner för 8-10 lopp på bordet. Ja, det man kan säga om Tommy är att han alltid verkar så lugn och sansad. Alltså det var något norrländskt stenmark lugn över honom. Han verkar aldrig kunna bli nervös.
Nej, det är mer bubblande Tommy Zachrisson än som vi hörde här i klippet. Har vi nog aldrig hört kanske.
Nej.
Så då kan man ana om vartåt personligheten låg.
Han sa i någon intervju om han har varit nervös. Enda gången jag har varit nervös, det var inför derbyt. Annars brukar jag aldrig vara nervös.
Nej.
Han är född 49, han är ett år äldre än jag.
Han kör 3 lopp på lördag.
Ser man på.
Utanför V75. Han får väl inte köra V75. Han är en av dem som inte får.
Ja,
som eller jag vet inte hur det är. Han uppfyller inte kraven. Det känns ju helt märkligt. Men...
Nej, han har ju bara vunnit nästan 2000 segrar.
Ja, det
han blev väl medlem i Tusenklubben med just den Wind Speed du nämnde där.
Ah.
1984.
På Jägers, hoppas jag.
Ja, det vågar jag inte svara på.
Ja, men de var ju ett gäng där, familjen Takter och Vejo och Tommy Zachrisson. Det var väl de som dominerade ju några år där på 80-talet på Jägers.
Ett av skälen till att han stannade där var säkert... Nu ramlar mitt kontor. Peter Johanssons dotter Maria, som han sedermera gifte sig med.
Och som sagt, V75 kliver in på Kalmartorvet på lördag då. Vad tänder vi till på omgången?
Vad tänder till?
Kom igen nu.
Ja, men det är ju alltid... V75 är ju travets elitserie, måste man ju tända till.
Ser vi till att börja med, ser vi en effekt här av uppsittningsspektaklet när vi tittar in i V75-5 och på nummer 7 Sweetman, som ju nu står Johnny Takter över av okänd anledning, eller om han är petad. Men Stefan Persson brukar ju vara den som i andra fall kör. Nu är det Adrian Koldini.
Jag tror det är för tidigt att dra några växlar av detta.
Ja. Jag noterar ändå det hela.
Jo.
Ja, det är en skillnad. Adrian tar ju 0 kronor. Mm. Han tar ju inte ens betalt. Så att det är ju att gå från en, om vi ska kalla det ytterlighet, så är det här i alla fall till en annan då.
Mm.
Avgiftmässigt.
Stefan kör en häst som, åt en tränare som man också brukar anlitas flitigt av.
Mm.
Johan Svensson. Men självklart kommer det... Jag läste Stefan Persson sa i någon intervju att vissa har ju markerat, framförallt hästar, på att de kommer att välja en annan kusk.
Som sagt, intressant att följa utvecklingen. Vi noterade också här vid något sammanhang att Johan Untersteiner kommer inte ta ut någon uppsittningsavgift på de hästar han kör själv åt till stallet, men den på de bortvalda, den som är andra hästen och den får en annan kurs, då kommer det bli uppsittnings.
Ja, om det inte är en lärling som han väljer. Och då frågar jag mig, under vilken kategori är Peter Untersteiner? Om nu Johan har två hästar till start, nummer ett kör han själv, nummer två kör Peter Untersteiner, då är frågan, tar Peter ut uppsittningsavgift?
Ja.
Eller är det gratis? Det har inte riktigt framgått. Sen, om någon annan lärling är där, Henriette Larsen och sådär kör, då är det tydligen så att man slipper uppsittningsavgiften.
De dyraste hittills har vi konstaterat tar 350 kronor, eller de som tar ut mest.
Ja.
Bland annat Örjan Kihlström, som från början inte trodde att han skulle ta någonting alls.
Nej, så sa han inte riktigt. Jag behöver det inte, sa han.
Men
samtidigt så kan han ju, för honom är, han vet ju att han får köra de bästa hästarna oavsett vad han tar i avgift. Och tar man 350, då slipper han kanske att bli uppsatt på hästar som han kanske innerst inte vill köra.
En, får vi kalla det, etablerad kusk som väljer att inte ta ut någonting, Kevin Oskarsson.
Ja.
Intressant att se om han eventuellt får ökade chanser eller uppsittningar då.
Det finns ju en risk med det också, det är att man får köra massa bröte som man egentligen inte vill köra. Ja. Apropå Örjan, så gör ju, vi pratar om Kalmar på lördag, så gör ju Who's Who comeback.
Yes, nu börjar det kanske. Och
årets häst på Solvalla i fjol.
Just det, ja.
Och kommer bli jättefavorit.
Och ändå blev han inte först inbjuden till Elitloppet.
Nej, just det.
Han kommer bli jättefavorit.
Synnerligen ihålig.
Ja, det var alltså 8 hästar och några riktigt trötta. Var det verkligen rätt att lägga det här på kupongen? Samtidigt kan man ju då tycka att folket får se Who's Who.
Ja, det är ju kul ändå att det börjar dyka upp hästar som har 5-siffriga poängtal i alla fall i gulddivisionen. Det är det de ska ha helst. Jag har varit ganska låga poäng i guld.
Ja, men nu har du kommit med på 0.
Ja, det är ju inte, återigen inte fullt. Det är alltså 4 platser som fanns till förfogande för den som var sugen att vara med. Men det ska bli kul att se Who's Who i alla fall.
Absolut.
Och han, liksom många andra den här veckan, är ju anmälda utan skor. Eftersom det är samma dag som vi kommer ut idag, så är det ju premiär för Fri Balans.
Hittar ni någonting kul i listorna då?
Ja. Första avdelningen ska jag i alla fall ta med nummer 4, Anchorman. Den blev helt bort senast i ett stegerhopp där Örjan avvaktade länge i kön. Möter Strong Heartbeat, men som är jättefavorit. Men vi såg i lördags, även jättefavoriter kan förlora. Och det var i första avdelningen. Andra avdelningen, jag gillar den där nummer 10, Water Winner, som avfärdade Inspiration, som också med samma lopp senast på Jägersro med sin tränare. Nu kör Stefan Persson bort och vinner, visserligen bakspår, men kommer att bli ganska bortglömd här. Den ska jag absolut ha med. Och så kommer jag att gå på Tor Eiffel i den fjärde avdelningen, nummer 7. Har sett jättefin ut på slutet. En liten brasklapp är att han har, eller hon har, innerspår på tillägg, och det kan ju krångla till det.
Mm. Är det någon som blir betrodd?
Ja, den kan nog bli favorit.
Jag höjer en... Lennart har ju varit så bra på det här på slutet. Så att jag fortsätter hålla lite låg profil. Men
satte vi något i lördags?
Ja, Darlington Fame var ju Lennarts idé där. Och där satt man och fnissade lite i soffan att nu får han ändå fel. Nej då. Nej, det var ju oerhört snygg vinnare. Nej, men jag vill varna för en häst. Nämnde ju Thomas Malmqvists framgångar. Han har med Nanny's Girl i avdelning 4. Stod ett sånt där diamantstorlopp. Jag tycker att de här tilläggshästarna den här veckan står snällt inne. Nanny's Girl är kanske ingen stjärna, men hon gick anständigt senast bakom Piemonte i V75-final. Eller näst senast, förlåt, på Solvalla där. Det är ju inte ett jättebra storlopp det här. Sen kan man väl tycka att hon kanske står lite hårt in av de som står på tillägg där. Men Tor Eiffel blir väl favorit, men fick ett innerspår där på tillägg som kanske kan ställa till något i alla fall. Så att jag går lite på Malmqvist, att han har sån ordning på grejerna. Och jag tror inte att Nanny's Girl blir så betydligt.
Ja, en head-to-head helt enkelt. Tor Eiffel mot Nanny's Girl. Lennart Persson mot Nanny's Girl.
Ja, just det. Den gamla godingen, ja. Head to head.
Mer?
Nej, jag ska ärligt säga att jag har hittills inte hunnit titta så mycket. Det är ju två sådana här diamantstoet lopp igen. Det är rätt ofta nu för tiden som det är ett sådana här dubbla diamantstolopp där. Och där kommer ju Activated ut och blir väl förmodligen favorit. Men hon är ju ojämn, så att det blir mer en sån där kanske favorit i fara grej på henne då. Lite kul kan jag tycka i det loppet faktiskt, det är ju den här Dream of Money DE som är Hans Krebas häst. Det var ju mycket surr runt en annan häst som han hade, det var Isan heter den, som var med i lördags, men det blev ju startgalopp där och nu har Hans Krebas en ny chans från spår 1 i ett storlopp, så att det kanske kan vara runt om på den då, nummer 1 i avdelning 6.
Har väl också ganska långt upplopp Kalmar, va?
Ja.
Så där brukar det kunna hända lite också sista biten.
Ja. Jag måste vända tillbaka till Axvalla.
Ja.
Loppet innan V75, det kunde lika gärna ha gått på V75 tycker jag. Det var sån här dubbelklasslopp eller vad det heter. Tre volter. Det var han Erik Svenssons Cool Moss. Den gamle kämpen Erik Svensson fick vinna. Den där hästen har gjort flera bra lopp i rad här nu. Galopperade visserligen en gång, men senast knappt slagen. Och med Marcus Liljus så vann den det där 100 000 kronorsloppet. Och det tyckte jag var roligt. Det var Erik Värld. Han kämpar på.
Verkligen.
Med några få egna hästar. Så det gäller, alltså får man in 100 000 spänn då. Det går ju bort uppsiktningsavgift och sådär. Men, så.
Ja, men han har ju haft, fantastiskt ska man väl kanske inte dra till. Men det är ju inte så några storlopp. Men han har ju tre vinnare på senaste 14 dagarna. På 12 hästar. Så att det är...
Stall i form.
Ja.
Jag minns en av de första dagarna jag jobbade på guiden den där sommaren. Jag började 99 tror jag det var då. Fick sommarjobb. Så en av de första jag ringde var Erik Svensson inför en valla onsdag. Så visste han inte vilket spår som den häst jag ringde om hade fått. På 12 blev det. Grattis, du har vunnit en brörost. Skrävlade Erik Svensson då. Det är mitt första minne av Erik Svensson. Grattis, du har vunnit en brörost.
Han har, ja.
Sen även vid ett tillfälle då vi skulle göra någon slags, vara med på någon slags Vem vinner Elitloppet, skulle vara med i TV4. Alltså vi samlades för filmning på några dagar före där Elitloppshelgen. Frågade jag lite, för det var, här är ju ändå 15 år sedan eller någonting. Man, har du något ute i helgen? Nej, det är ju Elitloppshelg. Vad tror du? Så det hade han inte. Men han har ju vunnit. Var ju hårt betrodd i en Sweden Cup.
Ja, vad heter den där hästen då?
Ja, vad heter den nu? Ja, den tappade vi bort. Men vann försöket och som sagt, ja, var hårt betrodd.
Han är ju en färgstark personlighet i alla allt.
Ja. Verkligen. Och bajare.
Ja, självklart. Det är han och Stenström och du.
Ja.
Den där hästen vann ju, såg jag. Bajens häst där och Stenström.
Kennedy, ja.
Ja.
Precis, ja, det var härligt. Ja, men då så tackar vi Erik Svensson för
kaffet
och återkommer om en vecka igen, va?
Det går väl bra, gissar
jag. Ja, det tycker jag. Får vi kämpa vidare i vår tillvaro. Hoppas att det har glatt och gett en knapp timme av lite andhämtningspaus från verkligheten, höll jag på sig. Tack och bock!
Tack ska ni ha. Ha det bra.
Tack.
Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.